Vad är det för skillnad på landsbygd och landsbygd? Och varför utmålas glesbygden som förlorare? Det reder Therese Bengard ut i boken Världens mittpunkt till landsbygdernas försvar. Välkommen Therese.
Ja, men stort tack.
Du, varför ville du skriva den här boken?
Nej, men det här är väl en dröm jag har närt i många år. Jag har jobbat med de här frågorna i 20 år, så att det var väl dags för en bok nu då.
Ja, hade Staffan Heimersson någonting med det att göra? Det blev en bok.
Ja, precis. Hämndbok. Nej då, men det var väl en historia värd att berätta skulle jag säga så. Det var ju som sagt, jag var nykläckt kommunalråd i Ragunda kommun men du vet, jag var ganska kaxig på den tiden, för det hade gått bra i valet och då blir det ju så här i media också att men du vet, så här, det här går framgångsrikt så till historien hör också att jag verkligen tycker om den här platsen, jag tycker den är fantastisk. Men det kanske inte alltid utmålas som den bästa platsen på jorden. Och så kom Aftonbladet. Jag bara, yes, äntligen, du vet. De så här, helt oannonserat knackar på dörren. Men nu kör mitt vanliga så här, det här är en fantastisk plats. Och sen så, absolut, vi pratade ju och närmade också frågor som är svåra i våran kommun, som befolkningsutvecklingen och annat. Men jag tänkte att, det här, du vet, nu...
Du fick en bra känsla.
Jag fick en jättebra känsla, ja. Tills dess att tidningen kommer då. Det vill säga, det är ett stort uppslag, och så mitt uppslag. Och så står det, himmel och helvete. Och då visar det sig att det är min hemkommun som är helvetet. Och det var ju så här, vad var det som hände så?
Ja.
Och då inser jag ju att de har ju scoutat det här redan innan. De hade bestämt att Kall i Årebygden skulle vara det här himmelriket som är så fantastiskt. Och det var så här, de hade fina bilder därifrån och fina reportage. Och min då kommun som tyvärr då har namn som Döviken och Döda fallet och så, och på något vis också ses ibland som en loser-kommun, hade pinpointats för att vara det här. Så vad jag än hade sagt, vad jag än hade gjort,
roll.
Hade inte spelat någon roll. Så det är därför första kapitlet heter Helvete i boken. Och för mig är ju Ragunda himmelriket istället då. Så.
Men det där tror jag väldigt många känner igen sig i, att det finns liksom fin och ful landsbygd, om man säger så. Och den här stora utflyttningen som skedde under pandemin, när jättemånga stockholmare skulle flytta ut, de flyttade till fin landsbygden. Varför har det blivit så att vi pratar om det på det sättet?
Nej, men alltså, jag tycker det är så himla fascinerande just det där. För det var ju så också att min historia blev ju så att jag hade aldrig varit till Ragunda när jag flyttade dit. Och jag hamnade ju då genom en lång väg att jag bodde i Solna och kände att jag klarar inte av det här. Jag måste norrut. Ni kanske hör att jag är norrifrån ursprungligen. Hamnar på en plats då som är, tyckte jag, fantastiskt. Så här. Människorna är supertrevliga. Jag kände mig trygg. Jag var så här, wow! Så. Och så är det så... Det är så fint där. Det är så sjukt snyggt panorama. Så. Så inser jag att det är så här, bäst att bo-rankningar. Så.
Ja.
Så är Solna, Stockholm alltid så här topp tre. Så, och vi harvar på där i botten. Och det är ju någon annan som har bestämt, vet, vem som då, vilka värden som räknas, vad som är inne och inte på något vis, vad som värderas högt. Och det var så resan började. Och som du säger då, det finns det olika typer av landsbygder i det här som några är bättre än andra. Och det är väl det jag vill, dels att vi ska ändra perspektiven, men också att hur kan man blamea och säga till en plats att du är dålig eller du är ful eller du är inte värd?
Nej, det är väldigt hårt. Det är hårt, måste man säga.
Jag tycker det.
Vi ska prata vidare alldeles strax här på Rix FM. Det är Therese Bengard som gästar.
Rix FM.
Ja, idag gästas jag av Therese Bengard som har skrivit boken Världens mittpunkt till landsbygdernas försvar. Om du skulle definiera landsbygd, vad skulle du säga då, Therese?
Ja, men vi kan ju börja i det att det finns inte en landsbygd, utan det finns flera landsbygder. Och sen är ju problematiken också att det inte bara, jag skulle säga att vi som upplever att vi inte kanske syns eller finns, det är ju inte bara landsbygder heller, utan det finns ju bruksorter, det finns tätorter, det finns mindre städer. Alltså det finns ju en variation. Det finns landsbygder som går jättebra om man kollar till, om man då mäter bostadspriser eller hur nu, vad det är man vill mäta så. Mm. Och det finns vissa landsbygder som har det ganska tufft. Så att det är väldigt enkelt att man på något vis säger att det är stad och land så. Men, mm. men det finns oerhört mycket variation i det här. Och det kräver ganska mycket också av det här att vi kanske också måste börja bli lite grann mer mångfacetterade i hur vi beskriver det här.
Ja, för hur skulle du säga att gemene man ser på vad som är landsbygd och stad?
Nej, men jag skulle säga att man tror ju att det är typ, du vet, några stackars bönder som är där, som kanske eventuellt bor kvar och plöjer någon åker. Men jag menar, utanför våra storstäder så ser det ju, det är ju väldigt, väldigt stor variation skulle jag säga. Och det som är intressant är också att om man kollar på Sverige har ju 290 kommuner. Över hälften av dem har inte ens en stad. Alltså att om man räknar då en stad 10 000 personer som bor i en, då man då har begreppet stad. Ja. Så att det är heller ingen bild vi har, utan det känns ju som att Sverige är urbana, moderna, häftiga. Och det är vi ju. Vi är jättehäftiga och vi är jättemoderna, men vi är inte bara urbana. När OECD mäter hur många som bor då på landsbygderna, vad de rubricerar som det, så är det 70% av Sveriges befolkning. För de tycker att våra städer, det är inga städer. Det, du vet, det är ju så här lite små pluttar på något vis. Så. För jag menar, de jämför med miljonstäder runt om på ett globalt plan. Så att,
och hur påverkar det, tror du, identiteten för de som bor i de här städerna?
Ja, men jag tror att det påverkar väldigt mycket självbilden av hur vi ser Sverige. Och att det är ganska starkt då, skulle jag säga, kanske Stockholms fokus framförallt i det vi producerar. Och jag upplever då att, och det skriver jag om i boken också, att man känner sig osynliggjord, att man inte syns och inte finns, och då de som beskrivs som bor där är de som blev kvar eller som, du vet, inte tog sig någonstans eller kanske till och med är lite dummare än andra, och det är ju någonting som jag starkt emotsäger.
Mm. Ja, men precis, för det där tror jag också att jättemånga känner igen sig i. Det är en beskrivning som många känner igen. Och det här med, som du också skriver i boken, att man vill liksom måla ut glesbygden som förlorare. Mm. Mm. Hur bryter man sånt?
Nej, men det är ett jättestort arbete såklart så. Jag tror att man måste, som sagt, genom att kommunicera det här, kanske skriva en bok och göra andra saker, visa på att men så här ser verkligheten inte ut nu längre. Det var jätteintressant, för ungdomsbarometern hade någon sån här, de jämförde och skrev så här, ja, ungdomar på landsbygderna följer också med i trenderna. Ja, men skojar ni med mig? Alltså det är en sån här typisk, klassisk, att det skulle vara något sånt att, ja men vi sätter ju, mina ungdomar sätter ju trender också. Jag menar, epadunk är väl verkligen en trend, kan man säga. Så det blir den här, gammaldagsa bilden av vad landsbygden är.
Ja, verkligen.
Och jag citerar ju det i boken också, att Fredrik Reinfeldt i Davos sa ju sådär att vi hade folk som bodde på landsbygderna för 150 år sedan, men nu så är det är inte knappt någon kvar. Och det är den här men skämtade du med mig? Så.
Det är lite prata först och tänka sen, får man faktiskt säga. Vi pratar vidare strax på Rix FM.
Rix FM.
Jag gästas av Therese Bengard som har skrivit boken Världens mittpunkt till landsbygdernas försvar. Och du skriver ju att, eller du kallar den här boken för en handbok i kritiskt tänkande om det andra Sverige. Varför skulle du säga att vi behöver den här handboken 2024?
Nej, men det kändes som att det var dags att samla de här tankarna och diskussionerna som jag haft under väldigt, väldigt lång tid. Ibland kan det vara bra att göra det också i bokformat, för det blir en längre diskussion. Det är ju, idag är det mycket Twitterpolitik och det är mycket, ja men du vet, det ska gå snabbt och fort. Och ibland så vill man berätta en längre historia, så att det var som dags. Och det känns som också att det finns ett behov av att lyfta de här frågorna fortfarande. Vi är inte där än, vi har inte löst frågorna än, och då behövs det någon som kanske då står upp för de ställena som finns utanför våra storstäder.
Och hur ser du på framtiden då? Vad gäller de här frågorna och vad gäller att liksom hitta någon slags förändring?
Alltså att jag är ju så där hoppfull såklart. Så. Jag tänker att alla som jobbar med ett förändringsarbete, om kvinnor som inte fick rösträtt skulle ha gett upp, så skulle inte... Men vi har haft rösträtt idag, och så är det ju med mycket, att man måste, du vet, fortsätta. Kampen är inte vunnen än, men det går att förändra. Det går att förändra synsätt, det går att förändra normer, och det går att förändra möjligheter. Och det är det jag tänker, att det här är en liten del i att få göra det.
Och hur upplever du att den där kamplustan är ute på landsbygderna?
Jag brukar säga inne på landsbygderna. Nej, men jag tycker definitivt att den definitivt finns där. Och ska vi lösa, alltså att, om vi ska få till det här samhället och få det att fungera, så måste vi ha både stad och land. Det går inte att på något vis att bortse från de här platserna som producerar väldigt mycket av vår energi, som där det finns förnyelsebar skog. Alla möjligheter finns ju där på något vis. Så att jag tror också att man ser det nu när det är lite mer kristid, att jo, men det här behövs, vi behöver ha allting. Och att det också skulle kunna bygga ett starkt samhälle framöver. Det är det jag hoppas på.
Jättespännande samtal, Therese Bengard. Tusen tack för att du kom hit idag.
Tusen tack.